Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig vår rektor Torbjörn Johansson. Och vi ska tala om hans senaste småskrift. Men först så vill jag påminna om att man kan ge en gåva till den här poddens och församlingsfakultetens arbete på Swish. Och då kan man göra det på nummer 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Och vårt bokerbjudande om de tidigare jubileumsböckerna för 30 kronor styck plus porto börjar lida mot sitt slut. Men det går fortfarande att göra det om man mejlar till info@ffg.se och säger att man har hört det i podden, så får man köpa dem för 30 kronor styck plus porto. Och om man vill så kan man få med en Bo Giertz-bo, boken om Bo Giertz, talet om korset, gratis om man beställer en av dem för plus porto. Så gör gärna det, info@ffg.se. SE. Ja, Torbjörn, du har skrivit ännu en småskrift.
Ja, det blev i samband med vårt 30-årsjubileum. Och då passade det att välja ämnet Bibel. Om bibelsyn är det ju. Och det, som sagt, 30 år, och man reflekterar hur FFG startade, orsakerna till det, hur vi då arbetar mycket med bibelsynen och hur det sen har följt genom åren, och olika aspekter har tillkommit. Så det var en anledning att försöka samla en del av det.
Vi ska ju säga att vi har gjort, jag tror det är flera avsnitt om bibelsyn innan.
Ja.
Men man får gärna gå tillbaka och lyssna på det. Det blir ju lite repetitio est mater studiorum, alltså repetition är all kunskapsmoder i det här. Men det är ändå mycket nytt i den här boken.
Ja, men det är bra du säger, för jag är också lite rädd att det kan bli bara en del upprepningar, men då får man ta det som repetition. Men det är lite, ja, inte så lite faktiskt, som är nytt, tycker jag, i hur man närmar sig Bibeln och bibelsynen i den här småskriften.
Och den heter Som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vi ska också säga att den finns att köpa 50 kronor styck.
Ja.
info@ffg.se, eller om man kommer hit. Och det finns också en mängdrabatt. Den kommer jag inte ihåg, men...
Det är 40 kronor om man köper 10 småskrifter eller mer. Oavsett vilka småskrifter man kan blanda och så här.
Men som ett träd planterat vid vattenbäckar. Var du hämtat det ifrån?
Ja, det är ju Saltaren 1. Och psalm 1. Och att den som tänker på, begrundar Herrens ord dag och natt, sägs vara som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och så vidare. Det intressanta där i psalm 1, och det är lite en ingång i hela småskriften skulle jag säga, nämligen att saltaren spelar en ganska stor roll. Och det gör den bland annat av det skälet, när man tänker, som är lite hela grundidén i småskriften, att det är Jesu förhållningssätt till skriften och skrifterna som man hänvisar till, som också ska vara hans lärjungars förhållningssätt till skriften och skrifterna. Det vill säga vad vi kan formulera som en bibelsyn. Och då kan man ju, och det gör man ibland, men då stannar man där att bara se de fyra evangelierna, vad Jesus där säger om Bibeln och hur han förhåller sig till skriften. Och det leder långt, och det är en väldigt viktig del. Men man kan ju också tänka att eftersom han bejakar hela gamla testamentet och uttrycker att detta är Guds ord, Guds ande som talar genom det. Och i denna ingår Saltaren som en bönbok. Och i Saltaren finns ju väldigt mycket om skriften. Herrens undervisning, hans Torah, hans lag. Och i vissa av Saltarsalmerna så sticker det här ut ännu mer. Så de blir nycklar, skulle jag säga, för hur vi ska förhålla oss till Bibeln. Och det finns ju en väldigt enkel minnesregel här. Det är, om man tänker på tre psalmer som talar om skriften, så är det nummer 1, nummer 19 och nummer 119. 1, 19 och 119. Och bara i första psalmen då, nummer 1, så inleds den med en saligprisning. Och den står ju som en ingång då till hela saltaren egentligen. Salig, alltså allt som finns i ordet salig. Det vill säga att ha det rätt med Gud, att vara under hans välbehag, att vara på väg mot himlen, allt som ligger i salig. Så sägs det först vad den inte är som är salig. Så räknas det upp tre negativa saker. Inte följer de ogudaktigas råd, inte går på syndares väg, inte sitter bland bespottare. Och då hade vi kunnat tänka då att då spegelvänds väl det här, för ofta gör man det i saltaren och man har spegelvändningar, att man parallella avsnitt då. Så det skulle räknas upp tre saker som han gjorde, när man nu har sagt vad han inte gör. Men det kommer bara en sak. Och det är detta, han har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Så det rymmer på något sätt allt det här uttrycket hos den lärjunge då. Att han har sin glädje i Herrens undervisning och han begrundar, han tänker, han sysslar med detta ord dag och natt. Och därför är också, som jag själv tycker är viktigt här, en underrubrik på småskriften som heter om bibelsyn och bibelglädje. Och det är också utifrån här psalm 1 att han är helt enkelt glad över att han har Herrens undervisning. I det här, så ur detta kommer sen allt annat som man kan beskriva då, den här saliga människans livsväg och på olika sätt. Men här är nerven, och så kan vi tänka att Jesus bad denna psalm. Han har gjort dessa ord till sina. Hans förhållningssätt till skriften var denna glädje över den. Och det är klart att det är det som vi ska eftersträva som lärjungar då.
Du tar upp det här med att Saltaren, det var också Jesu bönbok. Och det blir ju på ett vis en glädje att stämma in i samma bönbok som även Jesus använde.
Ja, det öppnar den på ett helt fantastiskt sätt tycker jag. Och det gör också att om man tänker så att vi läser dessa salta salmer och ber dem som lärjungar till Jesus och tillsammans med Jesus, så blir det liksom alla salta salmer både om honom och om oss. Och när det till exempel i saltaren står jag är oskyldig och liknande, så kan man ju tycka att det är svårt, för jag vet att jag inte är oskyldig, jag har skuld, jag har synd. Men då tänker jag att Jesus bad de här och han var oskyldig. Han var utan synd. Och i honom är även jag det. När jag är i Kristus så är min skuld och synd borttagen. Så jag kan be även de saltarsalmerna. Och på liknande sätt, när det talas om bedjarens synd och skuld, så kan man ju fråga sig, hur kunde Jesus be dessa saltarsalmer? Men det vet vi också att han, som Paulus uttrycker det, han blev gjord till synd. Han tog på sig all synd. Han bar alla människors synder, så att även dessa ord kunde han på det sättet göra till sina. Och jag kan göra dem till mina eftersom jag är en syndare. Så tillsammans med Jesus så kan vi be allt i saltaren. Och den öppnar sig som sagt på ett helt nytt sätt. Och jag tycker även att bibelsynsfrågan får en öppning genom denna glädje. Och när vi sen kommer fram till 19 och 119, som ju är saltarens längsta psalm och räknas som det längsta kapitlet i hela Bibeln, 176 verser. Det hela huvudtemat är Guds ord som lovprisas och i alla tonarter så att säga. Och det ska vara vår utgångspunkt och ingång då i hela reflektionen kring hur ska vi se på Bibeln, alltså vilken bibelsyn vi har.
Men det är också det vi kan säga, vi är oskyldiga, men vi kan också säga att vi stämmer in emot i Davids ord att det är mot dig jag har syndat. Det finns alla stämningslägen i saltaren på det sättet.
Det gör det. Och det är ju simul justus et peccator. I oss själva är vi skyldiga och har synd. Men i Kristus så är den borttagen. Och i Kristus får jag tänka att när Gud ser på mig så är det som han ser på sin son. Att hans rättfärdighet täcker allt och han har tagit bort skulden.
Sen så talar du också om att Gud handlar och talar,
ja,
genom sitt ord.
Det är väl också, tror jag, lite nya aspekter jämfört med vad vi har sagt här innan. Och hela denna förståelse av ord, Guds ord och Gud som talar. Och jag försöker här i början av småskriften visa hur det här tar vi lätt som självklart i en kultur och ett samhälle som har varit kristet under många, många hundra år. Och vi kan bli då hemmablinda, att vi tar för självklart att Gud talar och talar till oss. Men om man jämför med många andra religioner så är det inte alls självklart. Och om man jämför sen med vad som tillskrivs detta tal. Han sa det och det blev till. Han befallde och det stod där som det står i psalm 33. Hela världen och tillvaron som framtalad av Gud. Och tänker vi på det och läser första Mosebok. Hur han skapar världen genom ord. Och sen då tänker vad det innebär att Jesus predikar, förkunnar, undervisar. Paulus tillskriver ordet, denna fantastiska förmåga. Det skapar tro. Tron kommer av predikan. Så är det inte så svårt att förstå denna betydelse som predikan, undervisning i Guds ord och så har. Om vi förstår det som ett skaparord som är aktivt, som åstadkommer någonting. Och som det står i första Petrusbrevet, det är ett levande ord. Det är ett levande ord, det föder liv. Det kommer till oss med liv. Det är en sån helt annan ingång också i bibelsynsfrågan. Än att tänka att det här är bara en faktabok som vi ska försöka förstå. Är det sanna eller falska fakta? Utan för de allra flesta kristna så kommer detta först att Guds ord på olika sätt drabbar en. Man blir fångad, man blir tagen av det, man inser att här är någonting. Och sen börjar man reflektera över detta ord och då kommer man till de här frågorna om dess sanning i alla dess delar och så vidare. Som vi var inne på förra avsnittet. Men det kommer ofta som en följd av de här första typen av frågor och det är också då dispositionen i den här boken att det först är Bibeln som nådemedel. Gud handlar med oss genom detta ord. Det har kraft. Gud är verksam i det. Han är subjekt. Och från det sedan så kommer frågor som rör Bibelns ofelbarhet, sanning, klarhet, tolkning.
Ja. Men Guds ord är ju en sak och Guds ande är en annan. Men det är ju, går ju inte att skilja de två åt.
Nej. Det är ju en viktig sak i den lutherska teologin att hela ordet är andefyllt utifrån vad Jesus säger. Mina ord är ande och liv och alla försök att skilja dem leder in på avvägar skulle jag säga. Så att hålla ihop anden, kraften, livet med detta ord är väldigt viktigt.
Och det är ju också ett nådemedel som du tar upp i boken.
Ja, det är det som ligger i det. Jag tror vi nämnde det förra avsnittet, eller tidigare om vi hade om bibelsyn, men att i mer traditionell dogmatik på luthersk mark, 1600-1700-tal, så kommer ju detta med Guds ord på två ställen. Först kommer det i inledningen där man har olika så här, inledningsfrågor, prolegomena. Då är det ordet som norm, som regel, som rättesnöre, att det är Guds ord som är enda regel och norm, varefter alla frågor ska bedömas. Men sen kommer det senare då, en bit in i dogmatiken, i ett kapitel som handlar om nådemedlen. Och då fokuserar man på en annan sida av skriften, nämligen dess kraft och förmåga just att förvandla oss. Skapa liv, skapa tro, upprätthålla denna tro. Och de här två, så att säga, infallsvinklarna nu på ett och samma ord har jag bytt ordningen på. I småskriften så att det börjar i effekten, nådemedelsaspekten och sen kommer det till normen och frågan om sanning.
Våra lutherska fäder brukade ofta tala om att Bibeln består av två olika kategorier och det är lag och evangelium. Mm. Och de här lag och evangelium de talar ju till oss människor i det här verksamma ordet växelvis.
Ja, och det är viktigt att ta upp lag och evangelium när man tänker nu på Bibelns verkan. För att lag och evangelium är så att säga, allra djupast sett två gärningar som Gud gör med oss. Nämligen han dödar och gör levande. Och Guds ord möter oss som lag och evangelium. Men hela poängen med det och förutsättningen egentligen det är den här synen att när vi läser Bibeln. Så på en nivå så är det vi som är subjekt, alltså den som handlar. Vi läser, vi tolkar, vi tänker, vi jämför med andra bibelställen. Vi jobbar helt enkelt med en text. Men på ett djupare plan så är det Gud som är verksam genom sitt ord. Och det är han som är subjektet och verkar på oss. Och lagen som då talar om vem Gud är i sin helighet och vad han kräver, det verkar hos oss att vi inser synden och bekänner synden, ånger, bot. Den andra sidan som talar om vem Gud är, hans kärlek och barmhärtighet, och han möter oss i Kristus, det verkar i oss tro, förtröstan, och på så sätt så sker denna dubbla gärning. Och man har sammanfattat det i Hannas lovsång där, Herren dödar och gör levande. Men det han vill som helhet, och det jag menar att Bibeln, det är ju att Bibeln, Gud genom Bibelns ord på detta sätt vill skänka oss detta nya liv som finns.
Och tar man bort lag och evangelium, så försvinner ju en stor del av Guds verksamma ord, verksamheten.
Ja, men det är en struktur som finns i Bibeln själv, så att det är inte att vi lägger på något, utan är vi trogna vad den säger, så möter vi det automatiskt. Men det är ju ett hjälpmedel på det sättet att se. Och det finns hela vägen nu, till exempel profeterna. Då kan vi tala om dom och frälsning. Det är med det språk, det är lag och evangelium. Men nej, det finns, det är en slags inre struktur i Bibeln. Som man kan se hur Gud kommer och möter folket i sin helighet, stränghet, det kan vi säga i lag, i sin barmhärtighet, godhet, det är evangelium. Och på så sätt en dubbel gärning. Där, som sagt, poängen är, Gud är den som handlar och vi är på det sättet utsatta för hans gärning när vi låter oss, när vi tar emot det, när vi låter oss ta emot både hans lag och evangelium.
Och det gör man ju genom både att läsa och att lyssna. Och du tar ju upp i boken också om det här att, och du nämnde det innan förresten, att tron kommer utav predikan och predikan utav Kristi ord.
Ja, jag har med ett avsnitt om det, att detta ord är ju givet och vi kan ta emot det i många olika former. Men inte minst att det ska predikas är en väldigt viktig sak. Och det finns intressanta ställen där Paulus talar om ordet, om vi säger ordet med stort O, Kristus logos, som genom vilken Gud har skapat allt, genom vilket han uppehåller allt. Och vi kan tänka att vi får en sån här, det är ett slags kosmiskt ord. Det är så stort så att det bär hela verkligheten, hela existensen. Och sen går Paulus över och säger att det är detta ord som har predikats för er. Så att liksom i en predikan som bygger på Bibeln, så är det som att allt detta kommer till oss på ett sätt som vi kan ta emot det då i tro. I form av löften som vi griper om i tro. Och om man så vill, att predikan är så att säga laddad med hela detta enorma innehåll som Paulus tecknar. Exempel på detta är Kolosserbrevet kapitel 1. Där finns ett berömt avsnitt om Kristus som hela universums centrum. Paulus tecknar där hur han är till för allting. Allt består genom honom. Han har besegrat döden. Han är huvudet för kyrkan som är hans kropp. Och sen så går han över till hur detta nu har predikats. Och gång på gång därefteråt kommer han tillbaka hur han predikar Kristus. Så att allt detta kommer liksom till oss. Blir oss räckt. Blir oss givet genom ordet. Och sen om detta ord kommer som att man hör det, man läser det själv, man på andra sätt, det kan komma i psalmer och det når oss, själva budskapet. Det är olika former, men det är likväl allt sammans går tillbaka på skriftens ord. Som hör ihop med hela universums upphov som är genom ord. Ordet, nämligen Kristus. Men... Så den dimensionen, liksom det stora där i att ta del av Bibelns berättelser, budskap i sin oändliga mångfald. Bibeln är ju också vad gäller olika genrer. Vi tänker berättande text, ordspråk, bud, löften, kärlekspoesi. Alla möjliga genrer. Den är så fantastiskt mångfacetterad. Och att komma in i hela detta, det är som att gå in i en ny värld för den som upptäcker det.
Jag tänkte att som avslutning, så tar vi upp det här med, du tar upp om Emmausvandrarna och att hela skriften faktiskt handlar om Kristus.
Ja, Emmausvandrarna är ju det tydligaste exemplet kanske, där Jesus själv talar om hur dessa skrifter från början till slut handlar om honom. Och det intressanta är i Lukas 24. Lukas 24 är ett väldigt viktigt kapitel för synen på skriften. För å ena sidan undervisar ju de här Emmaus-lärjungarna, Emmaus-vandrarna, och de får brinnande hjärtan. Där har vi återigen det här skriftens effekt. Men sen längre fram i Lukas 24 så är det också att lärjungarna, apostlarna, när de är samlade och är rädda, så står det där att han öppnar skrifterna och han öppnar deras sinnen. Alltså någonting händer som gör att de ser detta de förut inte såg. Och det de då ser är att Kristus är, att hela skriften från början till slut är om honom. Och utifrån det här så har vi haft den här devisen här som vi har arbetat med på FFG, och att man får inte skilja Kristus från skriften. Och så fort man försöker skilja Kristus från skriften, som jag tror jag var inne på förra gången, så leder det till att vi skapar en Kristus som är på något sätt vår egen projicering av våra egna ideal eller tankar. Och inte minst sett i historiens backspegel så ser man att när man inte har hållit ihop Kristus och skriften, så blir den Jesus man vill ta fram bara en spegling av den tidens ideal. Till exempel liberalteologins på 1800-talet.
Ja, man tenderar ju att göra sina egna avgudar, så att säga.
Och då blir det exakt det på Jesusgestalten. Och bara, det finns en viktig sak till här som är en parallell till kristologin, som jag själv tycker är en viktig poäng. Som ett väldigt kort avsnitt, men det har rubriken En uppenbarelse i ringhet. Att när man talar om liksom en hög bibelsyn och tar fram det här från Saltaren och på olika sätt. Den är dyrbarare än guld och sötare än honung och på alla dessa sätt. Så samtidigt finns det här draget hela tiden att den är ju lik Jesus på det sättet att han kom i ringhet. De mötte honom, de kunde gå förbi honom och ta honom som för en vanlig människa eller en bedragare som fariserna menade. Men en del såg att han var fylld av nåd och sanning. Och en parallell till det är att Gud har kommit i Bibeln genom språk, genom de här skrifterna vi har. Men många kan gå förbi dem och ta dem bara för att det är som vilken bok som helst. Och det är en del av Guds sätt att uppenbara sig. Och i det ligger också en del av de här sakerna som är en stötesten för vårt förnuft. I Bibeln, att Bibeln har inte, den har getts oss i just den formen den har. Och en del av det kan tyckas för en del som att den är kännetecknad av ringhet i meningen att den till det yttre sätt är som andra skrifter. Det är bokstäver och det är ingen eldskrift på himlen, det är inte så Gud har uppenbarat sig. Utan den har på det sättet en likhet med Kristus. Och även efter uppståndelsen ska vi minnas att Jesus då inte visade sig för alla. Han visade sig för de som trodde. Så den här fördoltheten i uppenbarelsen finns kvar även efter uppenbarelsen. Och den finns även när vi tänker på Bibeln. Det korsteologi kan man också sätta som en rubrik på det.
Men det är också det här med fördoltheten. Det är att Bibeln då kan tala till varje människa i en specifik situation.
Ja, och det är ju fantastiskt om man tänker på det. Om man tar de här berättelserna i Gamla testamentet. De är på ytan så enkla att de är att alla människor, alla åldrar, barn, gamla, alla kulturer, alla tider, alla världsdelar kan förstå dem. Och samtidigt med denna då enkelhet i sin berättelseform så är de oändligt djupa. Och de kan tala, som du säger, till alla människor i alla tider. Också in i specifika livssituationer. Och att uppleva denna kraft, denna glädje, denna tröst. Allt detta är ju huvudärendet liksom. Och sen är teologins reflektion över Bibeln. Det är ett sätt att befrämja detta. Att det ska få vara så, att den ska få användas så. I församlingen.
Tack Torbjörn. Vi har nu talat om nummer 16 i församlingsfakultetens småskriftsserie av Torbjörn Johansson med titeln som ett träd planterat vid vattenbäckar, om bibelsyn och bibelglädje. Och den här småskriften kan man köpa genom att mejla info@ffg.se, och den kostar 50 kronor plus porto. Och köper man 10 eller fler, som vi hörde Torbjörn säga innan, så får man den för 40 kronor styck. Vi upprepar tidigare jubileumsböcker för 30 kronor styck plus porto. Och vill man så får man med Bo Giertz talet om korset gratis plus porto. Så då mejlar man till info@ffg.se, säger att man har hört det i podden, så får man detta för detta förmånliga pris. Och det går ju snart ut, för vårt jubileumsår, 30 år, det är snart slut. Och vill man ge en gåva till församlingsfakulteten och den här poddens arbete, gör det gärna på Swish 123-100-8457. Det finns också på vår hemsida och i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Och vi hörs igen nästa vecka.